Åkte du tåg hit eller tog du bilen?
Jag tog bilen faktiskt. Dels har man ju problem med SJ ibland. Men sen är det faktiskt också, jag tycker verkligen om det här med att åka bil. Alltså.
Gör du
jag,
det?
Jag gillar verkligen det. Det har varit en sån här grej ändå sedan jag var... Ända sedan jag fick ta körkort. Och jag tog körkort efter jag hade flyttat till... Jag flyttade till Stockholm när jag var 18. Och så tog jag körkort. Och sen så köpte jag en bil ganska snart. Och då blev det där en sån där sak som på något sätt gjorde att jag kunde komma från Stockholm. Mm. Och komma därifrån och ut och... Mm. Och åka norrut särskilt har ju som varit min terapi jämt.
Jag måste ändå få säga att SJ då i Norrland funkar ju ganska bra tidtabellsmässigt. I varje fall den här sträckan mellan Stockholm upp till Sundsvall brukar det ju funka bra.
Jo, det gör det.
Sen jag är ju en sån här person som också fortfarande sitter och tittar ut genom fönstret när jag åker tåg. Och att åka tåg i Norrland, det är lite grann som att vara på safari. På riktigt. Brukar du titta ut genom tågfönstret? För jag brukar ju räkna djur.
Jaha, jag tycker inte man ser så. Jag brukar inte se så mycket djur, men du gör det.
Jag ser jättemycket djur, men jag har någon slags radar som gör att jag... Alltså jag kan se... Det är mest rådjur, det är inte jättespännande.
Ja, det är mest rådjur, det håller jag med om.
Men jag har även, alltså jag brukar se älgar, rävar, harar... Jättemycket fåglar när man åker just genom Hälsingland också. Mm. Så, tranor och...
Ja. Ja. Och ibland så kör ju tåget på något djur också. Så kommer man fram till Stockholms central. Det kanske står still en stund liksom, på rälsen. Och sen så kommer man fram till Stockholms central. Så går man förbi loket. När du vet, på perrongen så går man förbi. Så passerar man loket så är det alldeles blodigt. Och så luktar det vilt färs.
Ja, älgkrockar.
Ja.
Mm.
Den här podcasten presenteras av Norrlandsfonden.
Det här är Norrlandspodden. Jag heter Sofia Miriamstötter och idag så tänkte jag och Po Tidholm som jag har med mig prata om Norrland som koloni till övriga Sverige. På
jag får lite skratt. Verkligen. Av detta ämne. Men vi kör på. Vi tar tjuren i hornen nu. Och,
men jag har för mig att du inte tycker att det här är så roligt.
Nej, det tycker jag väl inte. Eller både och. Jag kan ju tycka att det är roligt. Alltså, på ett rent professionellt plan så tycker jag ju att det liksom är så här... ett ämne som med utmaningar. Men konsekvenserna av det är ju i allra högsta grad verkliga för mig, tycker jag.
För dig?
Ja, för mig.
Men då undrar jag, är du koloniserad? Liksom?
Det där är ju alltid svårt. Ja, hur ärlig ska jag vara? Liksom? Jag menar, det är väl klart att jag personligen kanske inte är så här enormt koloniserad. Jag är ju ändå någon slags representant för en svensk medelklass. Jag har ju mina privilegier. Jag låter mig kanske inte koloniseras så lätt. Men mitt landskap och min landsända är ju i allra högsta grad koloniserad. Och det medför ju problem som jag lever i. Och som påverkar min vardag. Och det kan ju vara sådana här saker som alltså infrastruktur och service och liksom vård, skola, omsorg. Hela den biten är ju också påverkas ju också av den här problematiken som vi ska försöka bena ut.
För om man pratar kolonier så tror jag många tänker på Afrika, Västindien, brittiska, Storbritannien och sådär. Så skulle vi kunna backa bandet här nu?
Mm. Ja, det måste man ju.
Ja.
Ja.
För du har ju ändå koll på rent historiskt att det är ett faktum. Det är inte bara någonting som du säger eller som jag säger. Men det är ju ett faktum att Norrland, att det fanns en uttalad strategi att kolonisera Norrland.
Ja.
Berätta om den.
Ja, precis. Och till att börja med så är det ju liksom så här. Alltså jag blir ju fortfarande, trots att jag har liksom skrivit så mycket och föreläst och läst och pratat om de här sakerna. Så blir jag fortfarande liksom så här full i skratt när jag Därför att det låter på något sätt så bombastiskt att prata om Norrland som en koloni. Eller tycker inte du det? Det låter
det låter lite överdrivet.
Ja.
Det låter också lite så här, jag vet inte. Ja, men hallå, kom igen. Snacka riktiga kolonier. Du kan inte jämföra Norrland med liksom Kongo. Så.
Nej.
Eller kan man det?
Ja, alltså, ja, det kan man ju. Alltså, vad ska man säga då? Att konsekvenserna blir ju inte lika allvarliga. Och vi lever ju i en demokrati och vi har ett välfärdssamhälle och så. Men pratar man, det är lite som Gudrun Schymans talibantal, samma strukturer här som där.
Mm.
Och gissas vad mycket skit hon fick för det. Men hon hade ju en poäng, därför att man måste ju kunna diskutera strukturer, även om strukturernas återverkningar på något sätt då går att gradera. Så är det ju såklart att svenska kvinnor kanske inte har det lika illa som i Afghanistan. Men det är ju strukturer måste gå och prata om. Och då,
men då måste man ju också kunna prata om att strukturer går ju att lösa upp och forma om.
Ja, men det är det som inte händer med Norrland då, konstigt nog. Alltså att, och det är det som jag tycker är så spännande med det här någonstans, är på något sätt att det är, vi lever i mångt och mycket med samma strukturer idag som man på något sätt la grunden för under 1500-1600-talet. Och det är därför det kan vara vettigt. Då att
och vad var det då som hände på 1500-1600-talet?
Ja, för det första så var ju Sverige ett mycket mindre land. Eller det var ju större, alltså ytan, för det ingick ju delar av Tyskland och Norge och Finland och allt möjligt. Men den, vad ska man säga, den civiliserade delen av Sverige var ju mycket mindre. Det var ju precis Svealand och Götaland. Det är ju det svenska kärnlandet, så att säga. Och
sen, det är bara 40% av Sverige.
Ja, eller mindre nästan. Det är väl ännu mindre, för det är Skåne ju inte ens med. Så det är väl en ganska liten del av Sverige. Och resten förhöll man sig till som någon typ av ingenmansland eller vildmark nästan. Om man kollar på så här 1500-talet så vet man, eller liksom egentligen före, under medeltiden när man tittar på svensk historia eller norrländsk historia, så vet man faktiskt inte ens om norrlänningarna var lojala med kyrkan i Uppsala eller med kyrkan i Trondheim. För att det var liksom, det fanns inte egentligen en nation på det sättet. Men det som hände sen, det var att först så började Norrlandskusten koloniseras av svenska kyrkan. Som tog ut skatt från laxfiske i älvmynningarna. Så då byggdes det liksom upp någon typ av organisation.
Så det här var en sån här Gustav Vasa-idé från början? Eller?
Det här är faktiskt för, det här är liksom pre-Gustav Vasa till och med.
Okay.
Det här är alltså 1200-1300-tal som svenska kyrkan liksom började kolonisera de norrländska älvmynningarna för att få in pengar från laxfiske. Och sen kan vi ta då ett raskt hopp fram till Gustav Vasa. Därför att Gustav Vasa sa nämligen en sak som fortfarande har en juridisk betydelse. Han som pekade med hela handen ut över Norrland. Och så sa han, allt det som öde är ska tillhöra Gud och kronan. I ett slag där så lyckades han på något sätt lägga beslag på allt det som fanns inom Sveriges gränser, men som inte ägdes av privata jordägare, det vill säga då adel. Och det där gjorde ju då på något sätt att Norrland blev ju en enda stor kronopark. Liksom. Men det blev ju kungens mark. Liksom.
Men fanns det ens några människor där?
Ja.
Fanns det några människor som kunde betala skatt? Vad var det för människor som bodde i Norrland?
Och det här är ju också så här väldigt gåtfullt. Ja, men det fanns massor med folk. För det första fanns det ju massa samer. Och sen så fanns det ju andra befolkningsgrupper. Det finns ju de här som kallar sig för kväner till exempel. Och som har varit och härjat och liksom försökt få urfolksstatus. Men de har inte riktigt lyckats med den kampen. Och sen så fanns det ju då olika liksom kolonier av svenskar som hade spritt sig. Samerna var otroligt viktiga för kronan.
Mm.
Därför att de var ju pälsjägare och man kunde ju då... man kunde handla med deras pälsar, man kunde köpa upp dem, man kunde skattbelägga dem. Och det här gav ju pengar till, till liksom det här krigsmaskineriet som man ägnade sig åt i Stockholm. Så man, liksom, man behövde ju få in stålars helt enkelt. Och sen var det dessutom så att genom att skattbelägga människor i en region så kunde man hävda att den regionen tillhörde ens eget land. Så att det där var ju viktigt, till exempel att skattbelägga samerna, det handlade inte bara om pengar utan det handlade också om att på något sätt claima den delen av landet.
Men det här är jätte, alltså det här tycker jag är jätteintressant, och jag vet inte hur mycket koll du har på när man nu gjorde det här och började skattskriva samer. Hur såg motståndet ut? Vad fanns det något motstånd? Nej. Hur gjorde man det här? För det var ju inte, det gick ju inte jätteschysst till ändå.
Nej, alltså just det här inhämtandet av skatt, det tror jag på något sätt att alla fick underkasta sig på den tiden. Mm. Okej, det fanns ju någon slags skattefrälse och det fanns ju adel som hade privilegier och sånt där. Mm. Men då fick de bidra med andra saker, med soldater. Och
sen tvångskristnades de.
Och så tvångskristnades de. Och det, jag menar, det är en del av, det är liksom så här en massa övergrepp som har skett. Men jag tror kanske inte att det var, alltså samerna var ganska viktiga också. Jag tror att de kände sig på något sätt också som spelare. Det finns ju så här historiska belägg för att de faktiskt behandlades ganska väl. Därför att de hotade ingen, därför att de kunde bidra med, de kunde ju bidra med någonting. Mm. Och sen så fanns det då handelsmän, och det här är också en sån här mytomspunnen grupp människor från den svenska historien som man inte vet särskilt mycket om. De så kallade birkararna. Man vet väldigt lite om
birkararna.
De birkararna.
Vilka var det?
Ja, det var ju då tydligen någon typ av handelsmän och som funkade då som någon slags länk egentligen mellan samerna och kungen i princip. Och som hade då privilegiet att handla med samer, för det var ju inte alla som fick handla utan det var ju väldigt strikt reglerat liksom. Men hur som helst så om vi var ju inne på det i förra avsnittet också, det här liksom ögonblicket då Norrland i någon mån utropades till koloni. Mm. Då april 1635 eller när det nu var, när Karl Bonde skrev brev till Axel Oxenstierna som var i Tyskland och krigade och skrev det här att man hade hittat silver i Nasafjäll i Västerbottens inland. Mm. Och att nu har vi hittat vårt eget Västindien. Mm. Och av det där så har det då blivit ett citat som är väldigt spritt och som alla tycker är väldigt roligt. Och som brukar tillskrivas Axel Oxenstierna. Och det är "I Norrland hava vi ett Indien". Har du hört det?
Mm. Mm. Men hur pass jämförbart är det här då? För om vi tänker oss andra länders kolonier.
Mm.
Så man skickade dit folk. Ja. I tropikhattar som levde lyxliv och förslavade infödingar i olika länder i Afrika och Sydamerika.
Ja. Jag håller just nu på och läser en superintressant bok faktiskt. Det är en journalist, han har jobbat för DN, Lennart Persson heter han. Mm. Han har skrivit en bok om alltså Sveriges förhållande till Amerika och Sveriges försök att kolonisera Amerika. Det ska bli en lång trilogi. Mm. Men i den här första delen så handlar det just om Sveriges försök att starta kolonier i USA.
Mm.
Och det här är ju en sån här helt okänd historia som är jättefascinerande. Och det låter ju väldigt så här soft att vara kolonisatör. Men det var ju verkligen inte det på den tiden. Alltså det tog 4 månader att segla över Atlanten. Ja. Och man blev sjuk och man kom dit. Och det var man blev ännu sjukare och det kom indianer och tog en skalp.
Men du har inte läst Jan Guillous senaste romaner i hans 100 års historia.
Nej, för
där så beskriver han ju också då är det i och för sig normen, men då är det ju som åker till Afrika helt enkelt som kolonisatörer.
Mm.
Det är ju jättetufft.
Ja, visst.
Och de deltar i kriget för Tyskland, i Tanzania. Mm. Och det här är ju ganska sent.
Ja.
Men det är klart att det var ett hårt liv. Men om vi ska återgå då till hela den här kolonitanken, Norrland.
Mm.
var det så det gick till? Skickade man dit folk? Vad hände i Norrland?
Ja, men det här är intressant ändå. Kolonisationsförsöket i USA är intressant. Och det är väldigt så starkt kopplat till kolonisationen av Norrland. Därför att Sveriges försök att kolonisera USA var ett fiasko utan dess like. Det var ett jättefiasko. Det funkade inte alls. Man blev av med landområdet. Man startade ju en koloni vid Delawarefloden, mynningen och sånt där. Och man byggde upp fort och allting bara havererade och till slut så gick det åt skogen. Liksom. Och det där var en otrolig... det var ju en förnedrande situation för det svenska hovet och för den svenska kungen. Att man inte hade lyckats med det där som andra länder lyckades med.
Vilken kung var det här?
Ja, vad kan det här ha varit? Jag ska inte säga det för det kan bli så himla fel. Men jag skulle faktiskt tro att det var Gustav II Adolf. Mm. Ja, det var det nog. Mm.
1600-talet.
Arga läsare eller lyssnare får höra av sig. Men fiaskot med det här internationella kolonisationsförsöket gjorde att lyckan var så mycket starkare över att man kunde ha en egen koloni i norra Sverige som man inte ens behövde segla till. Man kunde ju för 17 rida dit. Det var ju superlämpligt. Och det där var man ju väldigt glad över. Och det var ju det som Carl Bonde gav uttryck för i det där brevet. Att nu, shit på fritt, nu har vi det liksom. Nu, här har vi hela det här landet. Och nu tar vi det och här finns det. Och de hade ju jättemycket roliga, dumma idéer. Och i det ingick ju det här som du sa. Man förslavar en urbefolkning till exempel. Men de hade ju också så här idéer om att man skulle skicka upp förståndshandikappade som skulle odla saffran på fjällsluttningarna och såna här saker. Och fångkolonier. Och det var alla möjliga dumheter. Så att, men det var verkligen att betrakta som. Och det var hela tiden med perspektivet att det här ska gagna kärnlandet Sverige. Det här är någonting som Svealand och Götaland ska tjäna på den här kolonisationen. Det var själva utgångspunkten. Liksom. Så att ja, där så långt kan man absolut säga att det inte finns någon större skillnad. Liksom.
Ska vi göra en lista?
Absolut. Ja. Vad ska vi köra på idag?
Jag tycker vi kör på de bästa ortsnamnen i Norrland.
Okej.
Okay. Mm. Mm. Jag vill börja.
Ja.
För att mitt toppnamn då, det är Köttsjön.
Det är otroligt underbart.
Har du varit där?
Nej, men det ligger i Jämtland.
Ja, eller? Precis. Det ligger i Ragunda kommun i Jämtland. Och jag gillar det därför att nästan allt blir ju kul när man har med ordet kött i det.
Det har du faktiskt rätt i.
Tycker jag.
Jag vet att det är någon spelman som har en dragspelare från Hälsingland som heter Bengan Jansson. Och som tillsammans med någon annan, nu kommer jag inte ihåg vem, har spelat in en live-skiva som heter Live in Köttsjön.
Oj, det har jag missat. Fantastiskt. Ja. Jag har även då kollat, det här är ju ofta skrönor då, men enligt Wikipedia så namnet Köttsjön härstammar då efter att en björn jagade ut 11 älgar på sjön och isen brast och alla 12 djuren drunknade. Och så uppkom då namnet på sjön.
Det låter lite...
Enligt andra, så, för det här är ju då ganska mytologiskt, så kommer det så härstammar det från att det finns väldigt goda jaktmarker runt sjön. Alltså okay. Här fäller du ditt kött. Ja, Köttsjön.
Ja, bra.
Din tur.
Ja, då måste jag välja en ort som ligger precis på gränsen mellan Hälsingland och Dalarna. Och som heter Kammahav. Och jag vet inte varför man döper en ort till Kammahav. Jag vet inte ens vad det betyder. Jag tycker bara att det är så här ett namn med klang verkligen. Det är så otroligt vackert. Kammahav. Och det är ju
hur uttalar du det?
Kammahav.
Kammahav. För jag skulle säga liksom Kammahav.
Ja, men det är det man tänker. Ja. Och den här låten finns också, eller den här, det här ortsnamnet finns också i en låt faktiskt av Perssons pack.
Mm.
Och då sjunger han något sånt här att den fästmö jag ska ta, hon bor i Kammahav. Jag tycker att det är vackert. Så vackert. Det är så här ryser när jag säger.
Okay. Så du går på det vackra?
Ja, jag går på det vackra så får du ta det groteska.
Ja, för min nästa, det är då Mordviken.
Det är också snyggt. Mm, och det finns också en sån här råttan i pizzan förklaring.
Ja, men precis. Och Mordviken ligger också i Jämtland. De är lite så här morbida där. Och det är alltså så här, Wikipedia. I Wikipedia så står det då att byn ursprungligen hette Norrviken. Men Norrviksborna var väldigt ogudaktiga. Så prästen var väldigt arg över det här. Och då blev Norrviksborna väldigt, väldigt arga. Så de dumpade prästen i sjön, helt enkelt. Och sen fick det namnet Mordviken. Sen så påstås det då att prästen var simkunnig. Så han lyckades simma i land. men då slog de slog ihjäl honom, så han dog. Men sen finns det också såklart en annan, mer rimlig förklaring.
Mm.
Och det är att mord då egentligen betyder mord.
Ja, ja.
Mm. Mycket tråkigare.
Ja, mycket tråkigare, men troligare. Antagligen. ja. Jag tänkte ta 3-1 nästa här.
Och fusk.
Fusk. Men jag tycker att det är... Jag gillar verkligen de här västerbottniska orterna. Dorotea, Vilhelmina, Fredrika.
Mm.
Fast Dorotea kanske ligger i Jämtland.
Nej.
Ligger alla
nej, i? Jag tror alla ligger,
kanske i Västerbotten.
Dels, alltså de ligger nu. Nej. De ligger i Lappland.
De ligger i Lappland, ja. Gör de ju för gott skull. Ja. Västerbottens län.
Jag tycker det är viktigt att skilja på Lappland och Västerbotten som landskap.
Det tycker jag också. Mm,
eftersom jag då härstammar från Vilhelmina.
Ja.
Mm.
Men de här namnen är ju väldigt fina när man säger dem med norrländsk språkmelodi, tycker jag.
Dorotea.
Som Dorotea är ju inte så kul och Vilhelmina är inte. Men Dorotea är ju fint. Och Fredrika och Vilhelmina. Och dessutom så tycker jag att det är väldigt coolt att det är sådana här, att det verkligen är, här kan vi verkligen prata kolonisation, för det är ju ett slags nybyggarnamn på något sätt, att det sitter en lantmätare någonstans eller någon landshövding och liksom bara döper på avstånd, döper liksom tre orter till namn efter svenska prinsessor, liksom, ja, det kan de ha. Sådär. Lite som man gjorde i, när man koloniserade västern i USA till exempel. Det var ju järnvägsbolagen som koloniserade Vilda Västern. Då la de ut järnväg och sen så satte då någon så här järnvägsbolagschef. Och så här, var tionde mil så sa man, här ska det ligga en ort. Och så döpte man dem efter olika så här medlemmar i släkten. Ofta, först var det döttrarna, och sen var det frun, och sen så var det mostrar. Och sen så till slut blev det bara konstigare och konstigare.
Men bara kvinnor?
Inte alltid kanske. Men ofta var det nog kvinnor.
Men om du bara får välja ett av dem där då?
Då, och bara gå inte på liksom vad orten är för någonting.
Nej, utan bara
det som jag tycker är fint.
Vad låter fint.
Då tycker jag nog bäst om Vilhelmina.
Mm. Okay. Och så tar jag då sista här. Som jag faktiskt har valt på grund av vackert. Och inte för att det är ingen morbid grej det här. Och det är ensamheten.
Mm.
Och jag har aldrig varit där. Så jag vet verkligen, det är väl förmodligen en by med tre hus. Eller någonting har jag fått för mig.
Men det är nog inte mycket större.
Nej, jag tror det är så. Ja. Och enda anledningen att jag känner till den här orten. Det är ju på grund av den här armbryterskan från ensamheten.
Filmen, ja.
Om precis.
Faktisk armbryterska.
Ja. Men det låter väldigt...
Jag har åkt förbi och det säger skylten också, många gånger.
Ja, det säger också så mycket om... Jag vet inte, det är som att det sammanfattar väldigt mycket av det som är Norrland för mig.
Mm.
Den här ödsligheten, ensamheten och ändå positivt laddat. Det är en positiv ensamhet att ha de här ytorna och de här vidderna utan att bli störd och behöva trängas med andra människor och sådär. Jag tycker det är väldigt vackert.
Ja. Jag kan bara flika in att jag tycker inte att det är något... Många tänker på Norrland som... att vi bär någon slags offerkofta eller sånt där. Och jag hittade faktiskt, jag var tvungen att tvärnita och ta en bild på skylten. För jag åkte förbi en by någonstans i Ångermanland. Nu har jag glömt bort vart det var någonstans. Men någonstans i närheten av Kramfors tror jag att det var. Därför ligger det faktiskt en by som heter Offer.
Ja.
Så det tycker jag är roligt.
Mm. Men listan blev Köttsjön, Kammahav, Mordviken, Vilhelmina, Dorotea, Fredrika.
Ja.
Och ensamheten.
Fint.
Mm. Bra lista. Men Po, jag köper ju verkligen det här historiska att Norrland utsågs till koloni av södra Sverige och att naturresurserna har använts för att faktiskt få Sverige att bli ett blomstrande, rikt land långt in på 1900-talet. Men idag, med vilka argument hävdar du att Norrland idag är en koloni till resten av Sverige?
Därför att vi inte själva äger eller har kontroll över det som är rikedomarna i den här landsändan.
Men vilka är vi? Är det du?
Vi norrlänningar. Alltså vi har inte kontroll över det. Varken ägarmässigt eller parlamentariskt har vi något inflytande egentligen över utvinningen av elkraft från älvarna. Eller skogsavverkningarna eller gruvorna. Det enda område där det finns ett lokalt medbestämmande, det är ju i vindkraften, paradoxalt nog. Där finns det då ett kommunalt veto. Där kan faktiskt kommunstyrelsen rösta och säga nej till en exploatering.
Men det kan de alltså ingen annanstans. Det är det så? Det varken inte. Kommuner eller länsstyrelser eller så har någon som helst.
Ja, länsstyrelser delar ju ut avverkningstillstånd till exempel.
De måste ju också göra miljöprövningar och sådana saker.
Precis, men det är ju inte utifrån några lokala förutsättningar. Och framförallt så är det ju bara så. Det är ju som vanligt liksom. Follow the money. Vart tar pengarna vägen?
Alltså så här, men på vilket sätt är det här unikt för Norrland? Därför att det finns ju motsvarande, alltså det finns ju gruvor till exempel, finns det ju i andra delar av Sverige.
Absolut.
Är det så att de som bor i Dalarna har dalfolket större inflytande över gruvbrytningen i Dalarna än vad norrlänningarna har?
Det kan man ju inte säga nu. Och Dalarna har väl, Dalarna och Värmland och Dalsland och liksom sådär har ju kanske också i viss mån en norrländsk problematik i vissa avseenden. Men alltså det som är speciellt för Norrland, och det har att göra med det här som vi pratade om tidigare, det här som Gustav Vasa sa. Faktiskt, alltså man måste liksom kroka i det. Därför det som hände var ju att Norrland blev en kronopark i princip då. Och sen framåt 1700-1800-tal, då kom man på att det vore ganska bra om folk fick äga själva. Men genomförde helt enkelt en ganska storskalig liberalisering eller jordreform i Sverige som kallas för avvittringen. Mm. Och premisserna för den, det var att om man då hade bott någonstans länge och man hade jordinnehav kanske till exempel som man brukade, då kunde man då få motsvarande mängd skog, eller inte motsvarande mängd skog, man fick skog i proportion till hur mycket jord man brukade. Därför skogsbruket skulle stärka upp jordbruket, och jordbruket var väldigt viktigt för hela Sverige. Så då började man helt enkelt dela ut den här norrländska marken som kronan hade ägt.
Till norrlänningarna?
Till norrlänningarna,
ja. Det var väl bra?
Ja, det var ju toppen. Om det hade stannat där så hade det varit toppen. Men då var ju problemet att folk i Sundsvall... Nej, men det var ju Sundsvall. Sundsvall som är liksom den norrländska kolonisationens epicentrum. Eller vad ska man säga? Utgångspunkt. Eller
kvisslingarna. Stockholm är staten och Sundsvall är kapitalet.
Ja, och Sundsvall var liksom kvisslingstaden. De som koloniserade sitt eget folk. Nej, men det som hände var ju att en väldig massa aningslösa svenska bönder blev skogsägare. Och det som hände sen var att det kom en massa uppköpare från sågverksbolag och skogsbolag. Och blåste dem på den där marken.
Mm. Köpte det för väldigt...
För noll och ingenting.
Ingenting.
Mm. Och mellan... Nu har jag inte exakt tidpunkterna här. Men jag tror att från 1870 och fram till 1906. När riksdagen stiftade en stopplag som skulle förbjuda de här uppköpen. Så lyckades man köpa upp en tredjedel av Norrland. Och dessutom så fick man också del av kronoparker direkt. Mm. Och sådär. Så att stora skogsbolag... som äger fortfarande det här som man köpte upp väldigt hastigt och lustigt, vilket ritade om kartan, därför att det, alltså så här, man tittar på de delar av Norrland som inte blev utsatt för det här baggböleriet och de här hemmansuppköpen och jämför med områden där skogsbolagen gick väldigt hårt fram, så har ju alltså premisserna är helt olika. Förutsättningarna för liv är väldigt olika. Därför att det lokala privata ägandet är nyckeln till lokalt välstånd. Sitter du fast i en struktur där du har ett fjärrägande av de lokala resurserna eller utvinningen av råvarorna, då hamnar du i en kolonial problematik.
Men är det här fortfarande då ett Norrlandsproblem? Därför att det finns ju människor i hela Sverige som inte äger sin egen mark. Alltså det finns ju storföretag som äger, alltså det är ju företag som äger hela Sverige då, om vi ska se det så. Men menar du att det är problematiskt? Vad ska göras åt det här då? Ska vi förbjuda fri företagsamhet?
Nej, absolut inte. Men det som man helt seriöst borde göra, och som du har pratat om som politisk lösning och som ju har drivits av liksom alliansens nu mest nyliberala parti, Centerpartiet, i liksom flera decennier, det är ju någon typ av beskattning av råvaror på plats. Det skulle ju förändra hela situationen. Därför det skulle ju då göra att var ägandet befinner sig skulle spela mindre roll.
Men om man ska beskatta ägandet på plats, tänker du då på kommunal nivå? Om man har en gruva i en kommun så ska gruvägaren betala skatt till kommunen.
Det skulle kunna räcka till exempel bara att kommunen hade rätt att ta upp fastighetsskatt för kommersiella anläggningar till exempel. Så gör man i Norge.
Därför samtidigt så tänker
man jag... Man behöver inte ens beskatta produktionen lokalt.
Nej, för jag tänker ju så här också att samtidigt som men Norrland är en koloni så är ju Norrland faktum juridiskt och på alla andra sätt en del av Sverige.
Ja.
Och tillgångarna, alltså det som pengar som dras in på näringsverksamhet i Norrland kommer ju Sverige till del.
Mm. Precis.
Så vad är Sverige. Problemet? Ja, och Norrland är en del av Sverige.
Det går ju att diskutera då. Alltså det är någonstans, men då hamnar man ju där. Det är väldigt det är intressant. Ja. Det är intressant att vi hamnar just där.
Ja.
Därför då är då frågan så här, är allting som är bra för Sverige automatiskt bra för Norrland? Och vad tror du?
Nej, men ska vi dra upp fler gränser då? Ska vi göra Norrland till en egen stat?
Man måste ju göra analyser. Man måste titta på liksom, hur ser de här strukturerna ut? Mm. Varför funkar inte de här samhällena längre? Mm. Om vi tar liksom en inlandskommun som blomstrade på 50, 60, 70-talet. Därför att råvaruutvinningen som man då ägnade sig åt i den kommunen och som man fortfarande ägnar sig åt var för det första då arbetskraftsintensiv. Inte för det första utan den var bara arbetsintensiv. Vi tittar på en kommun som hade då förmånen att ha mycket skog och en gruva till exempel. Då sysselsatte de här verksamheterna enorma mängder människor.
Fina centralorter.
Och så,
vårdcentraler.
Och sen så betalade de här personerna löneskatter som gick in i den lokala skattekistan och som sen kunde användas för att bygga infrastruktur och välfärd med.
Mm.
Toppen va? Idag så kanske man får ut exakt lika mycket från den här gruvbrytningen och från den här skogsnäringen. Men eftersom den inte är arbetsintensiv längre så blir det liksom inga pengar till den lokala ekonomin. Utan alla pengarna flödar ut därifrån. Och då måste man ju liksom någonstans göra analysen att det här funkar inte. Här har vi ett system som inte har hängt med vare sig teknikutvecklingen, skattesystemet eller den globala utvecklingen. Och vill vi att människor ändå ska kunna bo på den här orten, vill vi att de här personerna som då har arbetat i de här gruvorna och i skogsnäringen ska få en vettig åldringsvård, så kanske vi då liksom ska se till att de här verksamheterna ska...
Men är inte det också lite motsägelsefullt i sig? Därför att en gruva kan du... Alltså, den utvinner du vad det nu är den innehåller under en viss tid.
Mm.
Sen tar det slut.
Mm.
Då lägger du ner gruvan.
Mm.
Så hur kan man bygga en långsiktig plan för hur folk ska kunna åldras på en plats där man har gruvbrytning? Därför att gruvbrytning i sig, det tycker jag kanske är ett större problem.
Ja.
Att det är väldigt kortsiktig, oavsett vem som tjänar på det, så är det väldigt kortsiktigt. Du öppnar en gruva, du bryter i 20-30 år.
Ja.
Och sen,
på sin höjd.
Ja, sen tar det slut.
Ja, då ska man fondera pengar så att de räcker i 200 år. Under de år som gruvan är igång så ska man fondera pengar så det räcker i 200 år. Det kanske låter helt extremt, men det är lite så Norge tänker med sin olja till exempel.
Mm, jag tänkte just på det.
Ja.
Så att, kan man säga så här, därför att det finns en annan sak här när det gäller gruvorna, för jag är inte jättesäker på att alla våra lyssnare har koll på det här, men att det just nu så pågår det ju i norra Sverige och lite grann i södra Sverige också, men det är en gruvboom där svenska staten försöker locka hit utländska bolag för att de ska få starta gruvor, borra efter våra resurser, men detta får de här bolagen, som ju det är väl öppet för svenska bolag också.
Absolut.
Men det är inte svenska bolag som gör det, behöver inte, de kan göra det här i princip gratis.
Ja.
Och det är ju ett problem. Det är inte så heller, det är inte så att staten heller tjänar några pengar på den här brytningen.
De pengar som det allmänna tjänar på en eventuell gruvbrytning kommer ju staten till del och inte lokalsamhället. Så kan man i alla fall säga. Därför själva
det är inte mycket pengar.
Alltså själva tanken med politiken, med den här mineralstrategin då, som den svenska staten har, är ju då att vi har världens lägsta mineralavgift. Det vill säga, i princip så ger vi bort råvaran gratis. Mm. Och då är tanken att de investeringar som krävs för att ta upp råvaran, de arbetstillfällen som det genererar, den eventuella förädling som skulle komma ur det genererar i sin tur skatteintäkter som den svenska staten får del av. Och om det nu var så, vilket jag faktiskt...
Men det är inte riktigt så.
Det är inte riktigt så. Men om det nu var så att det faktiskt genererade skatteintäkter, så är ju alla de skatteintäkterna hamnar ju hos staten. Och då är det ju tyvärr så att det här lokalsamhället då, som då faktiskt offrar sin natur och sin miljö för flera hundra år framåt, många, många generationer, de får faktiskt ingenting utav det. De får möjligtvis, medan gruvan är igång, så får man några arbetstillfällen. I bästa fall, men
dessutom,
det är inte säkert.
Samtidigt är det väl till och med så att man förlorar på det, eftersom de här kommunerna nästan sugs ut. Eftersom det är ofta upp till kommunerna att se till att det finns vissa delar av infrastruktur, att det finns vård, alltså viktiga samhällsfunktioner som måste finnas i närheten av den här gruvan. Men att de som jobbar i gruvorna ofta är människor som faktiskt inte bor på orten. Så det skapar inga arbetstillfällen.
Nej.
Utan det är lite grann också som i Norge, som på oljeplattformar. Man flyger dit folk som jobbar en vecka eller två och sen åker de hem. Och så bor de i...
Ja, och det kan man titta
så
på.
Så de betalar inte skatt i kommunerna. Nej. Men kommunerna måste hålla en servicenivå som ligger då långt över antalet skattebetalare.
Ja, för det ska vara vård och det ska vara räddningstjänst och det ska vara infrastruktur.
Men kan man säga... Kan
det är
man
en kolonial problematik.
Ja, kan man säga så här att det som händer, alltså den här gruvsituationen i Norrland, är ungefär som om Norge skulle bjuda in oljebolag från hela världen. Kom och ta våran olja.
Ja, det skulle man kunna säga. Och det skulle ju vara ganska underligt. Alltså
tänker man så låter det ju helt bisarrt. Kan det vara så bisarrt? Därför att frågan jag ställer mig, det är: varför skriker inte folk högre om det här? Varför är liksom intresset så litet? Varför är liksom media tysta?
Det kan jag svara på.
Ja.
Det kan jag svara på.
Ja. Svaret är...
svaret är att detta sker i Norrland.
Norrland. Det är det som är svaret.
Ja, det är det som är svaret. Och svaret är att detta sker i Norrland. Och svaret ligger i vilka förväntningar och vilken syn vi har på Norrland. Och då kommer det här tillbaka alltihop. Jo, Norrland är till för att berika Sverige. Och därför så är det fullkomligt naturligt med den här typen av ingrepp i Norrland. Det är alltså så här, och Norrland ska inte kräva någonting i gengäld, därför att Norrland är på något sätt Sveriges råvaruhamn.
Men
ska leverera.
Det inte såna här, liksom, såna här fina miljöpartister i Stockholm.
Det gör de väl också. De pratar väl lite om det.
Sig.
Det finns väl vissa som pratar om det. Men jag tror
för det är ytterligare en aspekt på det här. Att det är en miljöfråga.
Ja, visst. Och den är jätteallvarlig. Mm. Och det är dessutom en fråga som rör svensk urbefolkning. Mm. På ett väldigt, väldigt konkret sätt. Där man liksom går in.
Hur drabbar det samerna då, det här gruv?
Ja, man går ju in i deras marker. Man förstör deras renbeten. Och jag menar, vi har ju ett jättekonstigt lag i Sverige. Där vi alltså tillåter prospektering och provbrytning.
Innan miljöprövning.
I naturreservat.
Det är bisarrt.
Det är bara nationalparker som är undantagna. Men det är alltså fritt fram för bolag att knalla ut i naturreservat. Eller i världsarvet Laponia. Mm. Och göra provbrytningar. Och det behöver väldigt lite tillstånd för att göra det. Och du kan spilla diesel och du kan göra hål och du kan bygga vägar. Och du kan förstöra på alla möjliga olika sätt.
Men Norrland är ju jättestort. Det finns ju liksom så här, det finns ju oändliga vidder. Är det verkligen så? Har det här så stort inflytande?
Ja.
Håller vi på att förstöra Europas sista vildmark med den här gruvbrytningen? Hur allvarligt bedömer du det liksom miljömässigt?
Ja, men så sammantaget med då en kanske extensiv utbyggnad av vindkraft. Och att vi redan har byggt ut nästan alla älvar och dämt upp dem och gjort stora magasin. Och att vi har gått väldigt, väldigt hårt fram i svenska skogen. Vi har ju bevarat väldigt lite urskog i Sverige. Mycket mindre än vad liksom internationella organisationer tycker att vi ska. Så är det ju såklart att den sammantagna bilden blir att det finns väldigt lite orörd natur kvar. Och för samerna blir det ju ett problem med den här gruvbrytningen eftersom den kanske skär av deras vandringsleder eller utsätter dem för fara eller stör deras kalvningar eller deras vandringar eller vad det nu må vara, de renskötande samerna. Och även samer som inte är renskötande drabbas ju av det här därför att man har en kultur där man har knutit väldigt mycket av sin identitet till vatten och till fjäll och till marker som man inte vill se fördärvade därför att det fördärvar också någonting i dem så att säga. Det är en andlig syn på naturen som jag faktiskt inte riktigt tror att vi kan förstå men som vi nog kanske bör respektera.
Mm. Nu kommer vi in lite grann på det här med urbefolkningen och samerna och hur de drabbas och deras renbeten och vattendrag och allting. Men är det här en fråga, är det här ett sameproblem? Eller är det ett problem för också alla andra som bor i de här områdena?
Alltså det är ju superolyckligt om man ser det som ett sameproblem. För det är ju...
Det framställs ofta som att det här, nu ska vi strida. Det är liksom en strid för den samiska kulturen och de samiska rättigheterna.
Och det är det ju för samerna. Mm. Men jag tror att de svenskar då som ställer sig vid sidan av och tycker att det där är ett samernas problem. Eller som till och med är emot samerna och tror att det här är en konflikt mellan lokala arbetstillfällen i gruvnäringen och samisk rennäring som framstår som så otroligt olönsam. Mm. Så då tror jag att man gör bort sig. För vi har ju en aktuell strid i Kallak utanför Jokkmokk. Och där det liksom går en slags stridsgräns mellan samer och då svenska Jokkmokksboren ska jag säga. Men jag skulle nog säga att de här Jokkmokksborna, de är ju om inte lika drabbade så nästan lika lurade de. För att det här brittiska bolaget som vill prospektera där i Kallak. Läser man deras planer så framgår att de har inte ens för avsikt att anställa en enda lokal person. De tänker asfaltera en plan och ställa dit baracker importera arbetskraft, kanske till och med från Baltikum, därför att det är billigare.
Men de som är svenskar då, det vill säga som inte är samer, som bor här, de går ändå och väntar på arbetstillfällen.
Precis, därför att...
Och det tycker att samerna då obstruerar och förstör.
Ja, och det är precis så det är. Och det där tror jag också hänger ihop med... Dels hänger det ihop med liksom det här, den här synen på Norrland och vad Norrland ska vara till för, att det är så stort och det finns så mycket och nu ska vi liksom plocka ut allt det här. Men sen så tror jag också att det handlar om det handlar ju också om det här med bygget av det storskaliga samhället på något sätt och naturens underordning framför hela det här civilisationsbygget någonstans. Ja.
Men jag tycker det är lite intressant i det här koloniperspektivet som vi försöker ha. Som jag också tror att ganska många som inte lever där det bor samer är omedvetna om. Nämligen någon form av nedärvd rasism mot samer. Precis som det finns rasism i andra kolonier runt om i världen mot urbefolkningar. Ja. Det kommer vita människor och tar över. Och de som bodde där från början blir nedtryckta. Och att det faktiskt fortfarande idag i Norrland... Så är det ju inte så att norrlänningar som lever sida vid sida med samer... har ju inte riktigt samma exotifierade syn på samerna som kanske finns i södra Sverige. Och det finns ju väldigt många konflikter. Ja. Det har funnits konflikter mellan markägare och samer och det är konflikter mellan...
Ja, det är alla möjliga saker.
Det finns ju jättemånga olika
och så
konflikter.
Man så här, och så går man och gruffar och man tycker att det är liksom... Jag brukar skoja om det där och säga att... jag tror att i slutändan så handlar det här om att... Det är norrländska karar som är sura för att samerna får köra skoter på fjället och de inte får det. För det är så jävla roligt helt enkelt att köra det på kalfjället.
Ja. Och det är därför som till exempel samiska barn möts av rasistiska tillmälen i skolan. Och,
ja, någonstans är det så. På samma sätt som det frodas myter om... hur mycket svenska asylsökande får per dag och vilka privilegier.
Det finns massor med myter om hur mycket pengar samerna får.
Så finns det en mängd myter om att samerna får enorma privilegier. Mm. Men de här privilegierna eller rättigheterna kanske man skulle säga, det är ju bara en liten rest av det de en gång hade. För bara jättekortfattat för att avsluta och återigen kroka i någonting annat. När man genomförde den här avvittringen och delade ut skogsmark till då en massa svenskar och till nybyggare och till det som skogsbolagen sen kom och köpte, så var egentligen tanken att samerna skulle få mark. Det var den ursprungliga tanken. Men den tanken kolliderade sen med en upptäckt av alla dessa råvaror som skulle kunna berika Sverige, för det första, och för det andra att man började med rasbiologiska experiment och bestämde sig för att samerna var någon slags mindervärdig befolkning som varken kunde läsa eller skriva och räkna och därför inte skulle äga land. Och sen så blev de snuvade på hela konfekten. Så att i många fall så är det styrkt att samerna faktiskt har betalat skatt för de här renbeteslanden i flera hundra år och sen skulle få köpa, men blev snuvade på det.
Och sen har länderna delats ut till andra personer.
Och att man då sitter och är grinig över att de får köra skoter. Jag vet inte.
Sen ska det också sägas, kanske för att förtydliga här, att det, i Sverige finns det ungefär 20 000 samer. Men det är bara 2 500 som är renägare och som då har de här privilegierna som de har. Rätt att fiska och jaga och köra skoter på fjället.
Så det är ju superrörigt bara där. Liksom hela den konstruktionen, som ju också är liksom en lagstiftning som svenska staten har lagt på hela den samiska befolkningen. Man har gjort den här uppdelningen av renskötare och sen så övriga. Liksom.
Vad är löst? Alltså om vi säger nu, om vi säger att vi har en konflikt i Norrland, hur löser vi den?
Massa olika saker. För det första så tycker jag att vi ska ratificera ILO-konventionen om urbefolkningars rättigheter som skulle lösa den här markfrågan för samerna. De skulle få mycket starkare inflytande över sina marker historiskt. Och sen så skulle vi börja med någon typ av lokal beskattning.
Det tycker du?
Ja, det tycker jag faktiskt. Jag tycker som Centerpartiet helt enkelt.
Du är centerpartist.
Vi kanske inte ska gå så långt, men jag tycker som Centerpartiet. Eller jag tycker åtminstone som Fälldin tyckte.
Vad tycker Annie Lööf?
Det vet jag inte. I den frågan vet jag inte faktiskt.
Vi får ta reda på det.
Mm. I alla fall, vilka orsaker man nu än liksom försöker förklara Norrlands problem med, så har ju Norrland problem, eller hur? Norrland har problem med sin infrastruktur och med arbetslöshet och avfolkning. Och, ja. Och då brukar man ju peka på en enda sak egentligen. Som
lösning på problemet.
Ja.
Ja, och det pratas ju väldigt mycket då om turism.
Ja.
Ja. Och turism, det är jätteintressant ur många aspekter. Så att det tycker jag vi ska utveckla i nästa avsnitt
av
Norrlandspodden. Mm.